En våg av sprängningar och skjutningar har drabbat Stockholm. Och mitt i våldet finns flera framstående rapartister. Två av dem har fått sina portar söndersprängda. Och en tredje anhölls som misstänkt gärningsman innan han försattes på fri fot. Vad hände egentligen med svensk gangsterrap efter mordet på Einar? Och har våldet som sker nu någon koppling dit? Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Då sätter vi igång årets första avsnitt av Krimrummet. Efter ett nattsvart 2022 med rekordmånga dödsskjutningar så har 2023 dessvärre tagit vid på samma dystra vis. Med start på juldagen och fram till idag har vi sett en rad sprängningar och skjutningar, framförallt i Stockholmsområdet. Polisen kopplar de här dåden till uppgörelser mellan kriminella nätverk, men det finns också en annan aspekt i allt detta. Nämligen att flera av de här dåden på olika sätt har koppling till olika kända och framgångsrika rapartister. Min tanke är att vi börjar det här nya året i Krimrummet med att prata om de här beröringspunkterna mellan den mest populära rapmusiken och de uppmärksammade våldsdåden som vi ser nu. Med mig i studion har jag Emil Arvidsson. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Du är kulturjournalist. Du har skrivit länge om musik. Du har också en bok på gång som släpps i mars. Vad handlar den om?
Den handlar om just det som har kommit att kallas för svensk gangsterrap. Och det är också bokens titel. Där försöker jag berätta om just ungefär det här som du pratar om nu. Alltså hur det som är ändå världens största musikstil, hiphopen, har... Vad det har kommit att bli i Sverige och hur den liksom fungerar i det större samhället. Det har ju varit många, många debatter om det här de senaste åren, och jag försöker ge ett lite bredare perspektiv på hur musiken fungerar.
Sett till den senaste veckans sprängningar i Stockholm så är åtminstone tre kända rappare tydligt inblandade i den mån att de antingen har fått sin port sprängd eller att de misstänks ha varit delaktiga i att ha utfört en sån sprängning. Det är väldigt tidigt i de här utredningarna. Vi kommer inte gå in närmare på vilka de här personerna är i nuläget. Men för att sätta någon sorts gemensam bild så har de alla tre varit väldigt framgångsrika i sin genre. De har många miljoner spelningar på Spotify och YouTube. De är alla unga män från olika förorter i Stockholm. Och samtliga tre har också dömts för brott och de har tidigare kopplingar till kriminella nätverk. De här är ju välbekanta namn för dig, Emil. Mm. Är du överraskad över vad som sker nu, eller har det här legat i faggorna?
Jag blir alltid överraskad och chockad på ett sätt. Trots att jag har tittat så mycket på det här, skrivit så mycket om det här, lyssnat så mycket på den här musiken så länge, så blir jag ändå chockad över hur nära den kriminella världen som stora artister är. Och för det som de här artisterna säger till mig i ofta i bakgrundssamtal och så, det som alla säger, det är att de gör musik för att de vill lämna. De säger inte rakt ut jag vill lämna kriminaliteten, men man vill lämna det bostadsområde där man har växt upp. Man vill ta med sig sin familj någon annanstans, man vill komma vidare i livet. Och det här ser man ju även internationellt inom den amerikanska gangsterrappen i England och så, att det är väldigt stora artister som fortfarande har uppenbara svårigheter att lämna den här bakgrunden. Även när de blir stora. Jag tror vi som tittar på det utifrån kan ibland känna att om vi ser en artist på topplistan eller på ett tv-program, att man på något vis är isolerad från den här mörka världen som ni alltid pratar om här i Krimrummet. Mm. Men det är ju så uppenbart att så inte är fallet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
En sak som vi också ska beröra här är att i både traditionella och kanske framförallt sociala medier så sprids just nu ett narrativ om att våldsvågen i Stockholm kan vara kopplad till mordet på rapstjärnan Nils Einar Grönberg som sköts till döds i oktober 2021. Att så skulle vara fallet är inte bekräftat, men det finns uppgifter som möjligen talar i den riktningen. Vi kan gå in lite mer på det där senare i programmet. Men för att sätta allt i kontext så vill jag backa bandet några år. Och vi startar någon gång, kanske 2013, 14, 15, 16 någon gång. Så börjar man se en ny våg av svensk hiphop växa fram. Det börjar kanske i Stockholms västra förorter och sen så sprider det sig. Vad är det som händer med svensk hiphop under de här åren?
Ja, och det är nog den vågen som jag framförallt skulle kalla den moderna svenska gangsterrappen. Det är artister som har växt upp med vad jag ser som den allra första vågen av svensk gangsterrap, som kanske började, ska vi säga, 2005-2007. Artister som, eller grupper som Kartellen, Labyrint kommer fram med ett ganska nytt sound, ganska rått och ja, de gör väldigt hård gangsterrap helt enkelt. Och när jag pratar med de artister som är aktiva idag så nämner de alltid Kartellen, de nämner Labyrint. Och de som då växte upp med den musiken, de började göra musik på sina egna villkor och började nog från början med att använda till exempel sociala plattformar för att sprida sin musik. Och på Kartellentiden så tror jag fortfarande att det fanns ett ideal och en dröm om att få ett stort skivkontrakt till exempel. Men här handlade det mer om att nå ut på det som då var populärt helt enkelt. Då var det inte Snapchat och TikTok. Då kanske det var Twitter, Facebook, YouTube, va? Mm. som man ville ut på, framförallt YouTube. Och man formade sin musik efter det. Man,
väldigt låg budget, hobbyverksamhet.
Exakt, sådana artister som Yasinbyn och Jaffarbyn har ju pratat om hur de satt i Järvaområdet och liksom satte på ett beat i en bil och freestylade över det och la upp de videorna på YouTube. Och det var så de blev stora. De här, deras videos fick ju otrolig spridning.
Under de här åren och kanske åren som följer efter det så sker någonting. Man sitter inte längre bak i en bil och gör någon sorts freestyle, utan svensk hiphop blir mainstream. Många av de här killarna blir, ja, men inte över natt, men kanske över några månaders tid, går från att vara hyfsat anonyma till att vara superstjärnor. Det är en stor förändring som sker här.
Det är en stor förändring och en snabb förändring. Och vi i liksom de mer traditionella medierna har lite svårt att förhålla oss till det här. Men det är ju en våg av några år där den svenska hiphopen totalt tar över topplistorna, totalt tar över streaminglistorna. Och man får också mycket priser på de musikgalor som fortfarande finns kvar, liksom som Peter Guld eller Grammysgalan. Jag skulle väl kunna sammanfatta det så som den debatt som har kommit efter, att det är nog många som ser annorlunda på det här idag än vad man gjorde då. Då såg man liksom ett gäng artister som tog över musikvärlden, och man kanske inte såg de här uppenbara kriminella kopplingarna så tydligt som jag tror många ser idag.
Man ska sätta någon slutpunkt på när den här transformeringen från att sitta i baksätet av en bil till att vara på toppen, så kanske man kan göra då ett nedslag. Säg Grammysgalan 2019, ZE utses till årets artist. Det är liksom den akt i Sverige då han vinner det finaste priset man kan vinna på Grammysgalan. Mm. Då får man säga på något vis att den här transformeringen är klar. Svensk hiphop har blivit mainstream, den toppar topplistorna. Under de åren så har ju den här genren vuxit sig stark. Superstjärnor har mejslats fram i form av, ja, men ta ZE då till exempel, vi har J-Lo, Yasin med flera. Precis i början av 2019 så dyker det upp en 16-årig kille från Enskededalen i södra Stockholm. Mm. Han heter Nils Grönberg, men han rappar då under aliaset Einar. Mm. På väldigt kort tid så blir han kanske störst av allihop.
Ja. Med singeln Katten i trakten, Som var lite av en novelty hit kan man väl säga. Alltså en slags lite så kärlek gangsterlåt som jag minns att väldigt många kritiker och kollegor till mig skrattade åt det här. Väldigt många som såg sig som hiphopfans skrattade åt det här. Och de liksom kontroverserna kring om det här var bra eller dåligt eller löjligt eller äkta hiphop gjorde ju också att det här blev massivt stort. Det där spänningsfältet finns alltid i hiphop, att man pushar den där gränsen mellan liksom att vara för poppig och äkta. Man pushar den ofta över gränsen så att folk blir både irriterade och intresserade. Och det var ju vad Nils Grönberg gjorde. Sen visade han sig vara en gudabenådad rappare och någon med en otrolig melodikänsla. Så han levererade ju liksom 20 hits till efter det och har ju med tiden blivit mer erkänd även som artist, måste man ju säga.
Tittar man på topp 10-listan på den tiden så har vi kanske 5 olika rappare som alla har någon form av koppling till kriminella nätverk. Det kan vara en historisk koppling, det kan vara en aktuell koppling. Många av dem är dömda för brott. Vi var ett fåtal som redan på den tiden gjorde journalistik på att flera av dem var just dömda för brott. I det offentliga samtalet på den tiden så handlade allt mer eller mindre om musiken. Man hade inte riktigt börjat problematisera det här med kopplingarna till kriminalitet. Sen en dag, våren 2020, så dyker bilder upp på Instagram. De visar en förnedrad och misshandlad Einar i samband med en kidnappning som han hade utsatts för. Mycket av det som har bubblat under ytan under lång tid blottläggs då för var och en att se. Vad får det här för följder i hur människor i största allmänhet ser på genren, skulle du säga?
Jag skulle säga att det var ett uppvaknande för många. Och det som du nämner där tidigare är att det var ni, bland annat du och Expressen här och andra krimjournalister som skrev om det här först. Det är ju ett underbetyg till oss andra i media som kanske inte hade riktigt var på tårna vad gäller just bevakningen från en mer kulturell synpunkt liksom. Och det som skedde på en liksom större scen då, när de här bilderna kom ut och när de här kopplingarna, precis som du säger, blottlades, var ju att folk öppnade ögonen lite mer för hur det fungerar i den här världen och hur nära den här världen, musikvärlden, är den kriminella världen. Och det som vi i Sverige kom fram till då, skulle jag säga, är hiphopens själva liksom kanske starkaste energifält även historiskt, att det handlar väldigt mycket om att leka med man kallar sig å ena sidan 100% äkta, men å andra sidan så spelar man teater, berättar historier, man använder överdrifter. Och jag tror i Sverige, vi är inte ett hiphopland, vi har inte en jättestor hiphop-tradition här, vi är ett rockland i grunden. Så många hade nog inte den erfarenheten av det där komplexa spelet som finns inbyggd i varje hiphop-låt. Det var liksom att man tänkte att ingenting är sant eller allt är sant. När sanningen i det ligger precis mitt emellan och har gjort det ända sedan hiphopen föddes i slutet på 70-talet.
Mm, kommer ihåg när vi började rapportera om det här, fick ganska mycket backlash från många människor som menade att det var en moralistisk rapportering, man ska lämna konsten i fred. Min upplevelse är att det kanske är en helig ko som har slaktats längs vägen nu. Hur ser du på det?
Det tror jag att det är. För personer som kanske inte är så insatta i hiphopen och hiphopkulturen. En annan viktig del där, det är att den hiphopkultur som kom in från 2015 och framåt, även den svenska hiphopkulturen, är baserad på en ny subkultur inom den internationella hiphopen som man brukar kalla för drill, som kommer från Chicago från början och sprider sig över världen, har haft ett väldigt starkt fäste även i England, London. Och Där talar man också mycket, mycket, mycket mer transparent om saker, kriminella saker man gör, vilka gäng man är med i. Det är en slags krigföring mellan gäng som förs genom musik, låtar, YouTube-videos, Snapchat, TikTok. Och det är ju sånt som till exempel den här artist som Yasin, som är en förgrundsfigur i den nya svenska gangsterrappen, han har ju också sagt att det var liksom energin i drill som fick honom att bli inspirerad.
I decennier så har det varit helt problemfritt att lyssna på till exempel då amerikansk gangsterrap. Det är något som har funnits där borta. Det är någonting man kanske nästan ser som underhållningen än som något annat. Nu tror jag att det är många som känner att det här har kommit väldigt nära. Vi har sprängningar, vi har skjutningar, unga människor förlorar sina liv. Människor väcks mitt i natten eller det sprängs i deras port, även om de kanske inte nödvändigtvis har någonting att göra med saken. Hur ser du själv på utvecklingen som sker i Sverige nu?
Nej, men det som du säger, det är slående det här. Jag har lyssnat på hiphop, jag har i mina unga dagar varit DJ, anordnat klubbar här i Stockholm, spelat, dansat, varit på konserter i de senaste 20 åren. Och när jag började med det här, då var det precis som du säger, det var, ansågs nästan i princip problemfritt att lyssna på en gangsterrappare om den var från USA. Att berätta om sprängningar, skjutningar, fast från Chicago, det var liksom inga problem, varken på våra radiokanaler, jag tror inte heller här på Expressen eller på ett dansgolv. Sen så blev det nästan en hel omvändning när den här musiken kom till Sverige, och den första chocken för Sverige var väl kanske Kartellen där då.
Du är ett hiphop-fan, du har lyssnat på hiphop länge. Mm. Som vi är inne på så kanske det har varit länge problemfritt att göra det. Nu när du liksom alla andra har fått upp ögonen för den problematik som finns, förändrade din känsla för att lyssna på musiken då?
Otroligt mycket. Jag lyssnar verkligen inte mindre på det här nu. Jag lyssnar på allt som släpps i Sverige just de senaste åren. Och jag ser otroligt mycket talang fortfarande. Jag tycker det kommer otroligt mycket bra musik ur den här genren. Samtidigt är jag en medelålders pappa som bor i ett område i södra Stockholm som polisen klassar som utsatt. Det är ett Bredäng. Här finns det ett nätverk. Det här nätverket har en rappare som polisen kallar för en creamfluencer. Där någonstans blir det såklart både svårt och intressant att hitta en egen väg in i det här. Det blir ju som jag sa med det där, att det var lättare att lyssna på det här när det kom från USA. Det var lättare att bara dansa till det. Nu tycker jag det är viktigt att man debatterar och problematiserar det här. Men vi som journalister och vi som samhälle i stort har ett ansvar att också inte vända oss bort från det här. Inte liksom dra upp gränser mot den här världen av liksom moralistiska skäl. För att faktum är att det finns ingenting man kan göra för en ungdomskultur som är bättre för att få den att växa, som att liksom försöka censurera den. Det ser vi ju jättemånga exempel på. Så det handlar ju om att försöka beskriva det här och försöka förstå vad det är som händer. Oavsett vad man tycker, man kan tycka väldigt mycket om de här rapparnas texter, deras framgångar och så är det också en av de få platser där det berättas liksom inifrån den här kriminella världen. Och har varit det en lång tid. En sak man ofta glömmer bort när man kritiserar den här musiken tycker jag är att, och det kan också vara om man är ovan att lyssna på hiphop, så har jag full förståelse för att man tycker att det här låter bara som skryt, vapenskrammel och folk som går över alla gränser. Vänjer man sig lite vid det här så hör man också otroliga berättelser om personlig ångest, om att ligga och svettas på natten och inte kunna sova, om psykisk ohälsa, om missbruk och liksom ganska transparent även där, som popmusik ofta inte är. Alltså det berör också ämnen som faktiskt ibland inte kommer fram i musik som når ut på den här nivån. Så att det finns liksom mycket att lära sig av om man inte vänder bort blicken, tror jag.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. 2 månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet, gå in på expressen.se/krimrummet. Alltså på adressen expressen.se/krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. Einar blir kidnappad då våren 2020. Det leder till en lång omfattande rättsprocess. Vi har tagit upp den i krimrummet, i Expressen och alla andra medier också. Rättegången mot Vårbynätverket. Många människor döms till långa fängelsestraff. Mm. 2 av de här, det är ju rapparen Yasin och rapparen Hawal som i olika grad döms för inblandning i kidnappning och kidnappningsförsök av Einar. Mm. Här har vi 3 av Sveriges största artister, definitivt Yasin och Einar, och Hawal är väl på uppgång till någon sorts liknande position. Absolut. Följderna som det här får på sociala medier och så vidare, det blir en del av en gangstersåpopera. Vad spelar den för roll i allt det här?
Det var ett bra uttryck tycker jag, gangstersåpopera. För den har ju blivit viktigare och viktigare som kulturbärare för hiphoppen. När gangsterrappare dissade varandra på 90-talet och när Tupac och Biggie, då kunde man ju vänta 3 månader på att nästa låt skulle komma ut och sitta och liksom titta på den texten och se, sa han verkligen något om det här? Nej, det var en så kallad subliminal, han sa inte det här rakt ut. Som det fungerar den här kulturen idag så är det precis som du säger en evigt pågående såpopera som ibland nästan kopplar sig lös från musiken och som nästan nu, ofta i drillkulturen nu spelar den sig på sociala mediekonton. Ofta tar det liksom för lång tid att ens göra en låt så att man lägger upp en provokation. Mm. Man kanske visar ett vapen, man provocerar någon på det ena eller andra sättet och liksom hetsar över sociala medier. Och det såg man ju även i de här händelserna som du beskriver, att många av de artisterna plockade ju upp de maner och den kultur som finns i den liksom allra nyaste formen av gangsterrap helt enkelt.
Vad får det för följder?
Jag tror att det får ganska många följder. Det är ju belagt att den typen av vad ska man säga, snabbhet i kommunikationen leder ju till våldsdåd. Det är ju kanske inte grundorsaken, men kommunikationsvägarna är ju så otroligt snabba och effektiva och lätta att komma ut i. Så att det kan ju få saker att eskalera helt enkelt. Och så var nog fallet i just den här händelsekedjan ibland. Och det är ju, jag skulle inte bli förvånad om de händelserna den senaste veckan också visar sig ha en sån bakgrund. Alltså att man liksom på olika sätt kastar förolämpningar på varann. Inte alltid via låtar, men via liksom den position man har som musiker. Alltså den liksom digitala position man har på till exempel TikTok eller Snapchat. Och det har ju en... Det har ju en påeldande effekt. Det går det liksom inte att blunda för.
Och det här var ju en gangstersåpopera som fortsatte i, ja men säg 1,5 år efter kidnappningen.
Ja.
Man kunde se Einar åka runt i Skarpnäck som skulle vara något sorts fiendeland. Och
exakt.
Visa upp en pistol när han sitter i en bil. Mm. Och sen så, någon timme senare så svarar motståndarsidan.
Precis.
Med att visa att vi befinner oss på samma ställe. Vart är du? Kom tillbaka. Att det finns en sån triggande. Och allt spelas upp inför öppen ridå.
Ja, en av de liksom startpunkterna för drillkulturen i Chicago sker faktiskt på precis samma sätt som det du beskriver. Att en då lite mindre känd, det var inte, i det här fallet var det Einar, det var en stor artist, men i det fallet var det en lite mindre känd artist som kallas för Jojo, som också la upp på sina sociala medier att nu åker jag in i ditt kvarter. som en förolämpning mot ett annat gäng. Han blev då skjuten för att han visade vart han var. Mm. Och blev skjuten på sin cykel. Och det var liksom starten på ett gängkrig som sen blev liksom mytologiserat i drillkulturen och som sen gjorde vissa av de här Chicago-artisterna till en av de största i hela världen. Ett år senare jobbar de med Kanye West och Drake. Mm. Och på samma sätt så har ju den här historien i Sverige cementerat vissa av de här artisterna i en slags berättelse om det här, som ju vi i medierna såklart bidrar till, men som ju framförallt sprids på sociala medier idag.
Om kidnappningen av Einar var ett uppvaknande för många, så ett och ett halvt år senare, i oktober 2021, så blir han skjuten till döds i Hammarby Sjöstad. Mm. Ett mord som griper tag i Sverige, skulle jag beskriva det. Alltså jag som journalist som arbetar regelbundet med dödsskjutningar och liknande, jag kan inte minnas att jag har varit med om något liknande i den kriminella miljön, att så många reagerar så starkt på någonting som händer.
Nej.
Hur påverkar det hiphoppen?
Alltså det splittrar ju hela scenen. Det skakar ju om hela scenen. En scen som redan innan har varit väldigt paranoid, väldigt full av konflikter som liksom både bubblar under ytan och som visar sig då, utspelar sig som vi pratar om i sociala medier, blir ju helt slagen i spillror. Jag kommer ihåg att jag hade börjat med min bok då, och jag hade lite funderingar sådär. Hur ska jag förhålla mig till Einar? Han är ju lite av en anomali här. Han passar inte alltid in i de andra sammanhangen. Jag kanske ska liksom lägga honom åt sidan. Det blev ju annorlunda efter den här händelsen. Och det satte ju också honom i någon slags position. Jag kommer ihåg att jag pratade med en källa som redan några timmar efter mordet sa att nu Einar är Tupac nu. Mm. Han är liksom en symbol för allt det här som vi har pratat om innan nu, och kommer alltid vara det. Väldigt många av mina källor slutade svara i telefon. Mm. Man försvinner. Man blir mycket mer försiktig med vad man säger. Man måste ta sidor. När jag pratade med rappare, som jag pratade med Sebastian Staxet till exempel, som var med och startade Kartellen. Och han beskrev ju dagens värld, som dagens kriminella värld, beskriver han som vilda västern, och den är liksom full av, som han kallar det då, vanliga killar eller civilister, som han säger, som väldigt snabbt liksom slussas in i en farlig värld. Han menar att på hans tid så fanns det ändå flera olika skikt i den kriminella världen. Det var lite svårare att komma in, det gick lite långsammare och så vidare. Det fanns någon typ av annan struktur. Nu pratar han om att han ser liksom väldigt många unga som går omkring med vapen, har kanske psykiska problem, ständigt oroliga över att dö, och att den här musiken egentligen är liksom en hiphopkultur som skapar en känsla av tillhörighet för alla som känner sig utanför, som känner någon slags hopplöshet. Och han bekräftade för mig någonting som jag har hört från många poliser och åklagare, som jag har ställt mig lite tveksam till, för man vill ju vara lite skeptisk som reporter när många åklagare säger till mig till exempel att det går ju inte att vara rappare i ett område idag om man inte liksom är ägd av ett kriminellt nätverk eller så. Mm. Och då tror jag de ser ju kanske det här lite ur sin lins, alltså de jobbar ju med sina förundersökningar, de ser ju kanske inte hela samhället eller kulturen från där de sitter, utan de ser ju kanske att det är de allra mörkaste delarna. Mm. Men även en artist som Sebastian Staxet säger till mig då att det går liksom inte bara att mjölka ett område på berättelser som får dig själv att se hård ut och inte liksom ge något tillbaka till de som faktiskt lever i den här världen. Du kommer liksom att bli testad då. Det går inte att komma undan.
Man tittar på USA och Storbritannien som influenser för hiphoppen. Så kanske man också kan titta på USA och Storbritannien som influenser vad gäller brottsbekämpning inom det här området. Mm. Hur ser det ut där?
Jag tycker att man ser mer och mer att svensk polis, svenska åklagare är mer och mer offensiva mot det som vi pratar om här idag. Den här liksom personer som rör sig i skärningspunkten mellan musik och kriminalitet. Vi har sett haft en rad uppmärksammade fall där till exempel rappare i Sverige plockas in, åtalas och döms för till exempel att visa upp ett skarpt vapen i en musikvideo. Mm. Och där kan man nästan säga att där har vi tagit ett steg till då. Då handlar det inte längre om den här eviga diskussionen om hur kopplad man är till ett nätverk. Då handlar det faktiskt om att du i din musikvideo skapar nya åtalspunkter och fängelsestraff. Och på det sättet har man jobbat ganska länge, både i England och i USA. Alltså det finns många, många exempel. Speciellt i USA finns det en lång historia och en stor debatt kring det här om att använda rappares låttexter i rättegångar mot dem. Att liksom leda i bevis att man är med i ett kriminellt nätverk för att använda eller genom att använda deras texter, helt enkelt, som del av bevisning.
Vi kan ta ett exempel, en banbrytande dom som kom i somras, där en mindre känd rappare, får man säga, som kopplas då till det kriminella Bredängsnätverket. Han och två av hans vänner dömdes för grovt vapenbrott för att ha visat upp skarpa vapen i en musikvideo. Ett av de här vapnen gick att koppla till ett tidigare mord. Det var alltså ett mordvapen. Man ska vara noggrann med att göra skillnad på den faktiska kriminaliteten och kulturutövningen. Däremot så blir det problematiskt när man använder till exempel ett mordvapen i en musikvideo. Då blir det ofrånkomligt att sammankoppla de två.
Och någonting man också kan vara noga med där, en ganska vanlig missuppfattning är ju att folk ser det som att artister döms för något de har sagt i en låt. Det finns ju liksom extrema exempel på det i USA, när man har, åklagare har varit otroligt offensiva och liksom försökt få till sånt där. I Sverige så tror jag att om man ska se det ur en åklagare eller en utredares perspektiv, så handlar det ju om att man försöker ju dra i alla trådar man kan när man försöker utreda ett brott. Och där finns det ganska många trådar som ligger i dagar, så att säga, att dra i. Så att det handlar ju om att man, ja, det är väl ungefär som att liksom visa upp ett skarpt vapen i en video blir ett brott då. Det blir grovt vapenbrott. Om jag liksom, du och jag spelar in en video och jag slår dig i ansiktet, ja, då kan jag ju bli åtalad för misshandel, även fast det är en kulturell produkt vi gör, så att säga. Det är ju ungefär samma sak. Men det som händer, som jag som kulturjournalist tycker är liksom slående och intressant, det är ju då när de här texterna ändå tar plats i en rättssal. Det blir som det liksom ultimata testet på det här som jag sa förut, som är liksom den grundläggande liksom energin i hiphop och har varit ända sedan 70-talet. Det är så här, vad är det som är sant i det du säger? vad är det som är sanning, och vad är det som är bara en berättelse eller en teater eller fiktion. Och där någonstans så står ju alla de här rättsfallen och balanserar egentligen. Och hela den här frågan, allt det här vi pratar, anledningen till att vi sitter här idag är fortfarande det. Vad är sant och falskt i de här rapparnas liv och deras musik? Och det som är nytt då med de nya kommunikationsformerna som vi pratade om tidigare, som det går så snabbt och så, det är ju att det ibland så känns det ju nästan som nu att det har kommit till en nivå där det är självalstrande. Alltså där liksom, ja, vad är sant eller falskt? Ja, det spelar ingen roll, men den här kulturen alstrar, den eldar på konflikter och ibland då egna åtalspunkter, och den sätter ofta de unga människor som är i närheten av det här i väldigt, väldigt mörka situationer. Alltså jag ser jättemånga talangfulla rappare idag som jag bara önskar att de kunde sluta visa skarpa vapen i sina videos och försöka koncentrera sig på sin musik och sitt berättande och därigenom bidra till samhället och kulturen och till sin egen väg framåt och från de här miljöerna. Men allt för ofta ser man idag hur den här musiken och kulturen drar dem längre in i de mörka miljöerna istället.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Vi ska beröra någonting som har varit väldigt omdiskuterat i både traditionella och sociala medier den senaste tiden. Mm. Och det är huruvida den här våldsvågen som vi ser nu i Stockholm har koppling till mordet på Einar. Mm. Det finns ingen sån bekräftad koppling. Däremot så finns det personkopplingar. Det skedde ett mord på juldagen i Rinkeby. Den som sköts till döds då var Mehdi Dumle Sachit, som är den enda som har varit formellt misstänkt på den lägre misstankegraden för medhjälp till mordet på Einar. Han var tillsammans med Einar när mordet skedde och misstänks då på den lägre misstankegraden, har lurat honom i någon sorts mordfälla. Han satt aldrig frihetsberövad. Det är svårt att säga hur konkreta de här misstankarna faktiskt var. Dagarna efter detta så skedde det dubbla explosioner på en plats i Enskededalen. Den adressen har koppling till en man som på inte helt självklara grunder har pekats ut som inblandad i mordet på Einar. Den här mannen har aldrig varit formellt misstänkt, men det är tydligt att det finns uppgifter som har fått väldigt starkt fäste på sociala medier att han skulle vara inblandad i mordet. Och det har beskrivits i olika artiklar som polisiärt uppklarat, men att bevisen inte räcker till. Huruvida han har någon koppling till det här mordet, det är oklart. Och han har som sagt inte överhuvudtaget varit formellt misstänkt. Vad får det för följder liksom, att någon pekas ut på det här sättet?
Ja, det kan ju få katastrofala följder. Den beskrivning som du gör här av situationen gör du grundat på att du är en rutinerad journalist. Man väljer sina ord. Vi sitter hela tiden och väljer vad ska vi publicera och inte. Trots våra ansträngningar så är ju vi med ibland och förenklar såna här händelsekedjor för att försöka göra dem begripliga och förståeliga för läsare och tittare och lyssnare. Det gör även hiphopkulturen i sina berättelser. Man förenklar. Tittar man på en sån här förundersökning så ser man ofta ett gytter av händelsekedjor som inte alltid hänger ihop. Och verkligheten är ofta väldigt mycket mer komplicerad än den görs i berättelsen om den, så att säga. Och jag tror att en av anledningarna till att svensk gangstrap har blivit så stor är att man kommer liksom från ett annat håll i sin berättelse om det här. Det finns en väldigt stor internetkultur idag där man anser sig ha sanningen om vilket gängmord som helst nästan. Man kan hitta den på Instagram-konton, TikTok-konton, på sajter som Flashback och på Snapchat. Och hiphopkulturen kopplar ju in i den här och liksom eldar på och lyfter fram och driver den liksom alternativa, vad man ska kalla det, nyhetsförmedlingen i riktningar som är lite svåra att förutse, helt enkelt.
Några sista ord om hiphopen. Vad tror du vi är på väg här?
Jag tror att vi idag är i en situation som liksom saknar motstycke i musikvärlden på grund av många av de saker som jag berört tidigare, på grund av nya distributionsvägar och på grund av situationen och samspelet mellan den kriminella världen och musiken. Vi ser idag ett gäng artister som mer och mer stängs ute från det som var de liksom traditionella vägarna. Man kanske inte till och med får spela in sin musik på fritidsgårdar. Man kanske inte får figurera i etablerade medier på samma sätt eller på samma villkor. Man kanske då, som det diskuteras så mycket, kanske inte bör få vissa priser och så vidare för att man har kriminella kopplingar. Och man vänder sig istället då till exponering på till exempel Instagram och TikTok. Där styr en helt ny form av liksom influencers eller krimfluencers då. Man ser exempel på liksom lite konstiga sammanblandningar av till exempel, jag har sett en ny genre på TikTok av liksom ungar från som framstår som liksom Östermalmsungar, alltså ganska välbeställda tonåringar som liksom gör nya danser till de senaste drillhitsen och därigenom gör att de här låtarna får spridning. Jag tror också att hiphopens DNA och det som vi ser globalt inom hiphopen, det är ju att den kommer alltid att dra sig mot att beskriva verkligheten och att försöka provocera. Och det kommer den fortsätta att göra. Och så att det andra, den andra framtiden man kan se för den här musikkulturen, den är ju faktiskt kopplad till vad händer med gängkriminaliteten i Sverige idag. Och ja, det vet nog du bättre än jag. Men vad jag kan förstå så är svaret på den frågan inte jättehoppfullt i nuläget, utan snarare de jag pratar med säger att jag är förvånad att det inte är värre. Det kommer bli värre innan det blir bättre och så vidare. Så jag tror att vi kommer leva under en lång tid med väldigt mycket mörk musik om de här samhällsproblemen som vi har.
Med de orden sätter vi punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Emil Arvidsson, tack för att du ville komma hit.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
Om du som lyssnar har nyhetstips, frågor, synpunkter, så går det bra att mejla mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.